Här kommer en intervju med Axel Olsson, bonde på Berge Bråre, Nordensunne.
Det här Bråre som det hette på den tiden, det ligger 2 kilometer nerifrån Sunne. Det hette Bråre ursprungligen, men nu har det bytt om namn och det kallas för Brårud. Långt tillbaka i tiden på slutet på 1700-talet så hade det dåligt med bränsle. Det tog torv nere i massen. Det ligger en massa jämt nere om här som kallas för brålsmassen eller brålemassen. Och det tillverkas för hand med maskiner som skruvar fram produkten, bränntorven, och torkar. Det där kallas för rör, det var ihåliga det där. Så det skulle bränna bättre och värma bra. Och de byggde upp en stor lada som de hade där, den där torven i. Och inte nog med det, de byggde upp också en bostad som den kallade för torvgård. Men som nu har bytt namn så är det kallat för Törrgård. Men det finns ingen ursprunglig bebyggelse kvar utan det är nytt och uppbyggt på början på 1900-talet. Det husen finns där nu. Men det var inte den enda tillverkningen som fanns här i Brål. Vi hade ett tegelbruk liknande nere vid Fryken också som Ransbergsbruk byggde upp och det hade brännommor som det kallade och törklar, väldigt stora törklar som när jag var liten pojke så var vi och lekte i dessa ladorna och sprang och levde kurra hemma.
Jo, det här tegelbruket, jag undrar bränslet till det. I början så tog det väl från trakten här omkring men när det blev kalhugget här så måste du ta från något annat ställe.
Ja, det tillfördes nog. Det hade en lastbåt som vi kallade som det körde sand uppifrån by till teglet. Och så tog det leran här i bro. Den båten användes nog till att frakta en del ved. Men detta blev för dyrt. Så det måste söka sig andra vägar. Och till slut så var det nämnt att lägga ner så det är alldeles utplånat nu. På tal om virke och ve så var det väldigt svårt på den tiden att få någon från skogen som hörde till den här egendomen. Den ligger 17 kilometer härifrån och vägen var förfärligt dålig så det var nästan ogörligt att komma fram. Och långt, för att komma ner så måste den resa ner över Entevik och sen ifrån Entevik och upp över Bogerud och upp till Brålsätter. Det blir över 2 mil. Men det fanns en genväg som var väldigt besvärlig men det läste inte större plats utan det kom fram. Och då använde det en släde som det kallade för långsläden som det hade in under timmerstockarna, det var på sin höjd 3 stycken och så en släpkälke i fören. Där körde de hem verk för behov, byggnadsverk och så. Sen hade sätten så hade de korna på sommaren hade de där så de hade inte med ett par stycken hemma som mjölk. Annars var det ut på skogen och gick på skogen där. Och så hade en sätekulla som såg om det där under sommaren.
Jo, här på Sättern gjorde ni smör och ost och liknande så, och som man hört det gjort i Härjedalen och Jämtland.
Ja, det hade stora trebött som delade ner kärningar och allt eftersom det blev färdigt. Och det var bara gult och ramlut upp genom bötta. Den där bötta, den var inte lönt att säga här utan det var en marken som det kallade för oktobermarken. Det var en klädeshandlare Svensson ifrån Karlstad som var här. Vi hade tur att få sälja den. Ja, sälj. Det var att få en tygbet istället. Det var inga pengar att få det. Ja, vi hade en så kallad säterkulla. Det vill säga en dam som skötte om kräkorna när de gick på skogen, tog in dem och släppte ut dem morgon och kväll. Och så skötte hon om och kärningen och allt möjligt. Den där var liksom långsam för oss. På lördagskvällen så var det allt sällskap som träffsutestade. Det var ovanligt vilyftig. Och det var rent high life där ibland.
Jo, tilldelningen av sättrar och liknande, det kom väl till därför att hela nordliga bygden så saknades det skog. Och vi har ju hört om brådsätter, det ligger ganska långt härifrån. Var det så i allmänhet att sättrarna låg väldigt långt bort?
Ja, det var det nästan i allmänhet. Om vi tänker på gården, det hemmanet som ligger intill det här norra Arneby som det heter, det har sin sätterplats bort. Mot gräsmark, och Svineberg till exempel, det har också sin sätteplats på gräsmark, och vi i Brårud, vi fick ända bortåt Älvdalsgränsen, så det var väldigt besvärligt med det där sätterna, och det var ingenting värd, för att den kunde inte ta reda på verk som man skulle kunna gjort om den låg i närheten och skött skogen ordentligt. Det där långtransporten, det var ju nästan ogörligt. Avsättningen för verk som var på skogen, det var till att köra ner till Ransberg över Lönnhögmösen. Och ner till Ransberg där det dels förbrukades och gjordes papper, och resten av verk så flyttade ner till Ranån och ner till Klaran. Det var den utkomma som var för verket därifrån, annars var det nästan ogörligt.
Vad har gått om villebråd i skogen här på din tid så att säga?
Ja, älg var det väldigt gött efter. Och det var liksom, det hade fria händer det där jägaren. Det var ju för urminnes tider så hade fått ha fria händer och jag som det vill. Men så blev han fridlyst och så blev jakten, eller älgen blev fridlyst. Och då blev det så mycket så det skulle skjuta ner beståndet. Och det var 1923 vill jag minnas. Och då ville jag äntligen att jag skulle komma dit, och när jag kom dit på skogen så gick det ett skott och så blåste det halsto, och det samlades på den här skogen, för det var liksom högkvarter för dem. Så jag fick träff alla skytter där, det kom ju för alla pass som var utställd, men när det kom så var det full. Vi hade brännvin, och brännvin hade i förningen till matsäcken också. Och jag skulle också fängas, men jag sa att jag super inte när jag har gevär i hand. Och det ska inte ni göra heller. Men när ni kommer hem till kväll, sup så ni står på huvud i vrånan.
Fällde du någon älg med det skottet som du talade om?
Jo, det fällde en älg, men det var så desperat så jag fick inte gå med och se, utan det styckade upp det där, och när kväll var så hade jag köttet med sig, och jag fick min portion också. Och det fick vara en sin bit. Men det, hur det delte vet inte jag, men jag var belåten för min del i alla fall.
Jo, jag har hört om en plats som kallas Skabbhag. Jag undrar, hur har ett sånt konstigt namn kommit till?
Jo, det ligger en egendom där bort i Magby hemman som de kallar Skabben. Och det kom en antagning av en sjukdom som de hade på detta ställe. Så att det blev namnet Skabben. Och beträffande Skabbhag så är det en säteplats till den där egendomen som en litet, och det blev ett hag då, för att det är en liten säteplats, det var därför som det kallas för Skabbhag. Men det finns flera ställ där bort vid Hallmyra. Där bodde en sludig gubb där som det kallas för Rävmagnus. Det var en riktig filur. Han bodde där, och sen är det flera ställen vid Löken och vid Sten. Och så vid Sprintaberg. Det var ett märkligt ställe för att det ligger högt, högt på ett berg där nästan ogörligt och kom dit. Vägen är så bratt så den får nästan krypa upp.
Är det därför som det kallas Sprintaberg då? Alltså att det betyder högt?
Ja. Och så för att det kilar upp så är det som sprint. Jo, där på Sprintaberg, där bodde två damer där och dessa var lite besynliga så att säga. Om det var några främmande som hälsade på den under dagen så gick det alltid på kvällen och gjorde upp. Det var ett par stora stenstolpar som var upprest för att hela torpet var kringgärdat med gärskor. Och då vid gryna där så hade det restat två stora stolpar och som gryna satt i. Och då var det främmat som hade hällt på så gick det dit och gjorde upp eld på kväll och liksom bränt bort det sattyg som dessa hade med sig upp i tältet.
Jo, den här gubben Rävmagnus som du talade om. Han bodde på ett ställe, jag tyckte det var lite konstigt ord.
Hallmyra, ja.
Ja, just Hallmyra.
Ja, där ligger en myr jämt intill där och så den på sommaren och så, där fanns inte möjligheter att köra över den här myra utan den fick köra upp i berg och det var det så kallade glamthaller eller en slät berghall. som var så svår för hästarna till att forcera.
Ja.
Och därför så kallade det för Hallmyra vid Halland där som vägen gick fram. Ja, denna Remmångs, det var en riktig kult. Han brukade säga att han helt enkelt var god till att ljug. Än han gick ner till Gårdsjö och ljug för dem. Och sen på kväll gick han ner och hörde att detta har gått till att jag uppfattade det längre som allt ställde ut om det trodde det var sanning. Ja, ibland så brukade han gå till en handlingsman som hette Oskar på skogen. Det var en riktig kult. Det är som alla handlingsmän är. Och det var ett par riktig kulter, bägge två som var till Hopors. Då så sa han, du har väl inte hört något om den här som har lagt ut någonting? Jag har så illa ont i magen så det är jämt på ofängt.
Vad skulle du ha lagt ut då för någonting?
Det används stryknin för att fånga räver.
Alltså, Remmagnus, ja, jag förstår.
Och då han liksom alltså sa han, ska du gå med in på kantor, Magnus, för att se om vi kan bota dig?
Jo, den här platsen, Gallbacken, som ligger i närhet av här. Hur har den om du kommer till?
Ja, det är långt tillbaka i tio. Det hade en stor egendom där som det hade ting på. Och det berättas att det var en som blev dömd och det satt upp en galg och han blev upphängd i den. Så det var lite kusligt att gå förbi där efter när han kände till den där historien. Ja, Skallmösen, det är ett väldigt konstigt namn. Men det kom så därutom att det låg en stor egendom i närheten av den där mössen. Och det var en rik man som ägde den här stora gården. Och han var ensam med sin dotter. Och så hade han hjälp av en dräng. Den där drängen han friade till den där flicka och gubben kom underfund med att det var kär i varann. Men han tänkte helt annat, att han skulle få en annan mor som vill säga med en större egendom och det skulle slå ihop och det skulle bli ett väldigt jordbruk. Och det är ju så en tänker sig här i världen. Men flicka och drängen, det höll av varandra och det blev kärare och kärare. Och gubben blev liksom över sig given för det där, så han tog med drängen ner på mössen och lurade på något vis och högg huvudet. Och så grävde han ner den. Och det blev aldrig något klart på det där. Men det var många, många år efteråt när det började på arbeta i masen och ta upp tarv och så där visade det, så kom det på den här kranet. Och det var där då uppkom namnet Skallmösen för att det fann kranet där.
Var det liksom bara en historia eller var det sanning bakom? Eller?
Det är en sån här historia, det ligger alltid någon sanning bakom det fastän att det blir aldrig liksom riktigt uppdagat att det ska gå till.
Det är lite ljugig för oss att göra spänningen åt, va?
Det blir berättat undan för undan, blir tillägg och fråndrag och så där vidare, så hela sanningen kommer aldrig fram, i synnerhet ifrån den tiden.
Jo, förr i tiden så hade de väl verktyg också, kan man förmoda, men jag skulle föreställa mig att det var ganska primitivt art, säger du?
Ja, det var stor skillnad där, ska jag säga det. Det som vi hade, det var gjord utav trä, helst utav al, för att det skulle vara lätt och fin. Och så var det en, vad det kallade, förskoning som låg, som kunde skära i jorden och bli varaktig. Det var en spade, ja. Plus en skovel. Det använde först och främst spaden till att bredda dikerna med. Och sen hade, för att det skulle bli snyggt och fint i vatten, så hade en träskovel som var nästan vinkel. Och det var ett sant nöje att se ett öppet dik som en sån där gammal gubbe har dikt. Och vad det beträffar med gafflar och så, det fanns inte, utan det var en, vad jag kallar för, träkjuga. Det bestod av en gren som var tredelad ute i toppen, som de använde när det tröste och skakade ur säden till halmen. Och de fick använda den dels också när de skulle häva hö, men för det mesta så fick de använda händerna på till det. Det där trätjugan, som, eller trägafflan som vi hade, kallade för tjugor eller skakor. Det var väldigt lätt och händigt att använda med. Använda när det skulle skak, för att det var så lätt och fin.
Jo, jag ser här, du har en sån här förskoning till en spa. Hur är det? Är det som fabrikstillverkat, eller är det gjort av gårdens invånare?
Nej, det var på det viset. På den tiden så hade de alltid smed vid gården, det större gården, och där gjorde allt som det tog där. Så för det här arbetet som behövdes. Så det gjorde det förskoningen själv där på egendomen. Och där smidde det alla möjliga grejer, till exempel vågor. Här ser du en våg som de hade som...
En bösman?
En bösman som de kallade på den tiden. Det är min farfars far som har gjort de där verktygen. Alltså, det är allt gammalt, må du tro.
Ja, det är ju rena antikvarieföremål. Ja, så länge som du har levat så har du ju upplevt en hel massa som jag har hört nu.
Ja, om vi skulle tala på vad han har upplevt och så det var en präst här som var så väldigt angelägen om att ha bönemöte och så i stugan, och får dem liksom att gå till kyrka och hålla ihop församlingen. Så träffade han en gubb som hette Lars Magnus. Och det var lite fritt där, fick dans, och det var riktigt roligt att vara där. Och då så säger han till den här gubben att jag tänkte vi skulle komma hem till Magnus Larsson och hålla ett bönemöte. Ja, sa gubben. Det är alltså trångt och besvärligt hemma, så jag vet inte vad jag ska säga, sa han. Åh, sa prästen. Är det hjärtarum så är det allt husrum också. Men då hade gubben för sig till att säga att ja, så det var det och det då. Och då så sa han, när prästen sa det där, så sa han ja, så det var det.